Du lyssnar på Perspektiv, en podd från Vad vi vet. Jag heter Per Granqvist.
De goda ledaregenskaperna har verkligen kommit fram nu. Man måste vara en kommunikativ, närvarande och, skulle jag säga, också empatisk ledare i den här kontexten.
För inte så länge sedan så låg jag och kollade på en masterclass en kväll. Jag tittade på Anna Wintours klass om kreativitet och ledarskap. Wintour, hon har ju varit chefredaktör för Vogue i mer än 30 år och blivit en symbol för modebranschen. Men hon har också blivit en symbol för ett ledarskap till synes helt utan värme, där nästan allt bygger på prestation. Hon var trots allt förebilden för Meryl Streeps karaktär i The Devil Wears Prada. Så jag blev lite överraskad när Wintour sa det där man brukar säga om ledarskap.
You are nothing without a good team. It's really, really important to surround yourself with a team whose opinions that you trust, who are not in any way frightened of disagreeing with you, and you have to listen.
Men att omge sig med ett så bra team som möjligt, att se till att folk du respekterar och som respekterar dig befinner sig i samma rum när man ska fatta viktiga beslut, det är bra råd. Även när det kommer från Anna Wintour. Och det fick mig att fundera på vad det gör med ledarskapet när man inte kan omge sig med teamet. Eller när det inte längre är möjligt att vara i samma rum. Hur leder man då? Andreas Miller är ordförande i Ledarna. De är Sveriges största chefsorganisation med över 95 000 medlemmar. Och de är det enda fackförbundet bara för chefer. Och dessutom väldigt faktabaserade är det att de genomför många undersökningar för att förstå vad chefer står inför idag och imorgon. Så jag tror att du förstår varför jag ville prata med just Andreas om det här ämnet, att leda på distans. Innan vi börjar vill jag tipsa dig om att prenumerera på den här podden för att slippa känna att du missat något framtida avsnitt. Klicka bara följ eller prenumerera här i poddappen, så behöver du inte oroa dig mer för det. Som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se. Perspektiv@vadvivet.se med tankar och idéer och tips på saker jag borde intressera mig för eller grejer som vi kanske ska gå på djupet med och där vi kan bidra med mer perspektiv. Så mejla mig så tar vi det därifrån helt enkelt. Då är det dags för intervju med Andreas Miller. Vad skulle du säga är det egentligen som är nytt med det här sättet att leda på distans? Är det att det är så många som gör det nu? Det är många som för första gången får uppleva hur det är att jobba på distans under lång tid. Men att leda på distans, är det egentligen också nytt?
Jag ska säga både ja och nej. För att vi har ju haft under, om man tittar i Ledarna då, så har ju vi chefer som har lett på distans jättelänge. Alltså om du tittar på till exempel Volvo eller större företag överhuvudtaget, så finns de på flera kontinenter och de har varit chefer för en del av produktionen, kanske i fyra världsdelar. Och det de har lyft med det är ju att det har skapat långt innan pandemin en gränslöshet i ledarskapet på det sättet att leder man en grupp som finns på fyra kontinenter, då är alltid någon vaken. Om man förväntar sig att chefen ska kunna svara och så. Så att den problematiken har ju vi liksom resonerat om under lång tid innan den här pandemin. Men det som är nytt är väl nu att de som är, så att säga, aldrig hade tänkt sig att leda på distans fick göra det över en dag. Och plötsligt börja förstå hur gör jag nu? Men det är också så att det som även är nytt för dem som har lett på distans, det är ju ändå så, man åkte väl då och då till sin grupp. Nu har man inte kunnat göra ens det, utan nu måste man utveckla ett ledarskap där man faktiskt blir digitalt väldigt närvarande på ett sätt som man kanske inte var innan. Det som också slår mig är ju att när jag pratar med chefer är ju att det blir så uppenbart hur viktig kommunikationen är. Och att kunna kommunicera, att kunna använda sig av olika kanaler och att förstå liksom vilken kanal funkar bäst. Och också när jag pratar med chefer så säger de ju att de behöver ha mycket tätare avstämningar. För att de stöter ju inte på varandra i kaffeautomaten eller de stöter inte på varandra i lunchrummet eller lunchmatsalen. Utan man måste ordna de där sammanträffandena på ett annat sätt nu.
Jag tänker på den här gamla skillnaden mellan att vara chef och vara ledare. Det är ju klassiska idén om att vara chef är att någon bara skriver ditt namn i en låda på ett organisationsdiagram och vips är du chef. Mm. Medan leda är någonting annat. Det är ofta någon som har valt dig. Inte minst om folkrörelserna pratar man ju alltid om ledare. För att liksom det finns det förutsätter att man just har flera kvaliteter där inom folkrörelserna då varit det här möjligheten att övertyga och kommunicera och övertyga till någonting annat. Liksom. Mm. Mm. Innebär det att pandemin kanske gjort att liksom många dåliga chefer inser hur dåliga de är, att de bara var chefer och ingenting annat? Eller?
Det du säger är ju egentligen att de så att säga, om vi skulle kalla det de goda ledaregenskaperna, har verkligen kommit fram nu. Man måste vara en kommunikativ, närvarande och skulle jag säga också empatisk ledare i den här kontexten. Det som jag hör och som många chefer pratar om, det är ju att det finns ju mycket positivt med det här också. Som en chef sa, som hade chefer i sex olika länder med huvudkontor i Sverige. Och svenskarna hade ju alltid suttit ihop i ett gemensamt rum. Nu så var ju alla med på samma villkor. Och hon upplevde att det blev en helt annan dynamik i gruppen. De förde ett helt annat samtal som hon tyckte blev kvalitativt bättre, därför att det fanns inte ett huvudrum utan alla var med på samma villkor. Och sen är det ju många som säger, det tror jag vi kommer se, de här en resa till Tyskland för ett timmes möte och hem igen, det är nog ett minne blott. Det kommer inte äga rum mer. Det som också är att jag pratade med en chef. Vi har ju chefer inom idéburen sektor. Hon jobbade med internationella frågor i en idéburen organisation. Hon sa, vi har aldrig haft så många möten i sex olika länder med företrädare som vi har haft under den här pandemin. För nu behövde vi inte resa och vi har haft tätare möten, kortare men tätare möten. Och hon sa att hon tyckte nog att deras utveckling och det de hade gjort under den här perioden var minst lika effektivt som tidigare.
Det är ju också den där tänker som vi, eller många har punkterat, det är ju också förtroendefrågan. Det visade ju sig ganska snabbt om man hade förtroende för någon, om någon förtjänade ett förtroende och hur man ska förhålla sig till det. Alltså någon slags där kontroll visar vi tillit.
Jag tror du har helt rätt. Hade du ett tillitsfull relation till dina medarbetare innan pandemin, då hade du otroligt stor nytta av det nu och precis förstås tvärtom. Sen tänker jag så här, Per, att när vi sitter här och pratar så är det så lätt för oss också att prata om att börja leda på distans, att jobba på distans. Vi har precis gjort en undersökning bland våra chefer, 1500 drygt har svarat. 1500 chefer från olika verksamheter, och då är det ju det är ungefär 40% av cheferna som jobbar helt eller merparten hemma och 60% jobbar på arbetet antingen heltid eller merparten på arbetet. Så att det är ändå, och då är frågan, varför gör de det? Följer de inte rekommendationen att jobba hemifrån? Och då är det ju så att det är egentligen två saker som blir tydliga, och det är ju det ena är ju att ja, men det är väldigt mycket verksamhet där du kan helt enkelt inte flytta hem den. Det är produktion. Och det andra är ju att cheferna säger att i och med att produktionen ser ut som den gör så måste vi vara närvarande. Vi kan inte vara på distans, och det blir också någon slags, ja, vad ska man säga, lojalitetsfråga med de medarbetare då, på tal om tillit så att säga. Att, ja, vi behöver vara här men chefen är inte här, och det skapar liksom en friktion där chefen känner att chefen behöver vara närvarande.
Lite sådär gammal militär, att liksom, det är bra för moralen att generalen går i fronten.
Ja, lite så kan man väl säga. Och jag kan förstå det när jag läser den här enkätundersökningen och de svaren vi får. Att det, jag kan förstå den chefen som känner, om jag säger att mina medarbetare för att produktionen kräver det ska vara här. Då är det klart att det, jag kan förstå den chefen som också är där då.
Ja, men det där kan jag känna igen mig i. Det har jag också gjort under pandemin. Men när vi har reportrar som försöker förstå saker och ting, och mycket kan man göra på distans. Men ibland handlar det om att ge sig ut och förstå någonting. Och då behöver man vara på plats. Och det har jag då också gjort. Nu är jag ju sagt, vi reportrar och journalister får ju vara ute i samhället och när vi tycker att det är rimligt och så här. Här finns ju arbetsmiljöfrågor såklart, men jag har nog kanske utan att ha tänkt på det nu gjort det, både för att jag är nyfiken men också för att det blir något märkligt att sitta långt bort och säga, ut ni i pandemin och slåss med aerosolerna, så sitter jag här och läser WHO-rapporter, vilket jag har ägnat mycket av 2020 åt. Vi pratar mycket om chefskap. Jag tycker diskussionen om medarbetarskap eller liksom att ansvar och befogenheter eller att stå till svars. Liksom det där, ibland blir, tänker vi ofta, utan att vi kanske menar det, är ju ganska hierarkiskt. Chefen ska göra massa saker.
Där vi knyter tillbaka till ordet tillit. Tillit går ju i båda riktningarna. Och där gäller det ju som, hur agerar du som chef i relation till dina medarbetare? Vilka signaler sänder du om faktiskt att du som medarbetare är viktig, det du säger och det du gör bidrar till verksamheten. Och där tänker jag också att i pandemin blir ju det ännu viktigare att man faktiskt måste ha tillit till sina medarbetare. Ska man ha kontroll, alltså har man ett kontrollfreak som chef, då tror jag det blir, då har det nog varit jättesvårt i den här pandemin. Därför att man måste jobba mer med tillit att gentemot sina medarbetare. Men det ställer också krav på medarbetarskapet, precis som du säger. Och om man då glider in på en fråga där det finns ett, där jag skulle säga att det blir väldigt tydligt, det handlar ju om arbetsmiljön. Nu sitter ju du och jag liksom på varsitt hemmakontor. Och ja, vilket ansvar, ytterst är det ju chefen som har ansvar för arbetsmiljön. Det är det ju. Om man tittar i lagboken så kommer vi inte ifrån det. Liksom. Oavsett var din arbetsmedarbetare jobbar så är du ansvarig för arbetsmiljön. Men det är klart att en chef kan ju inte åka runt till hundratals hem och kolla hur ser det ut på respektive ställe. Och då är det klart, där måste det ju finnas ett ansvar hos varje medarbetare att tänka igenom. Hur ser min ergonomi ut här nu då? Där måste ju medarbetaren också säga jag behöver det här och det här för att det ska vara schysst hemma. Och där behöver ju chefen också vara väldigt tydlig med att säga det kanske, vi tipsar ju om på, i vår chefsrådgivning och om man vill lyssna på våra poddar och så på ledarna så finns det en podd där man får tipset att amen, om du som chef har, och det har du, arbetsmiljöansvaret så se till att varje medarbetare filmar sin hemmiljö. Och att man tittar på den filmen tillsammans och diskuterar, är det här ergonomiskt okej för dig? Eller behöver du något ytterligare? Eller ja, behöver vi liksom bidra med något här? Eller vad kan du göra? För att om man ska vara helt så här, kan jag ju tycka det blev nästan på, jag pratade med en person som sa så här på, över en dag så kan man ju säga så här att vi hade kanske världens mest ergonomiska kontorslandskap i Sverige. Vi är ganska duktiga på det. Vi har jobbat jättemycket på det. Och över en dag så gick vi från det till soffan och strykbrädan. Och det är klart att så kan vi inte ha det på lång sikt. Det blir ju ohållbart. Liksom. Och då tror jag där, precis som du säger, medarbetarskapet blir jätteviktigt i det här sammanhanget.
Samtalet om ergonomi och vad behöver du för att göra ditt jobb på ett bra sätt kan ju helt enkelt bli en ingång till att liksom sen ha en lite större fråga. Jag har alltid kört samma 13 frågor när jag haft utvecklingssamtal och det första är liksom, har du allt du behöver? Och så ger man sig ut på en promenad för man får inte sitta still enligt den här principen. Och det är ju intressant att en del säger så här, jag har snus och jag har nycklar, men det är lugnt, då kan vi gå. Och andra säger att jag känner en djup känsla av otillfredsställelse. Då börjar man på ganska olika.
Ja.
Men det är intressant att det blir alltid, om man bara är lite dyhört så hänger man alltid med. Och på så sätt kan det vara så ett sätt att har du vad du behöver fysiskt kan lätt leda till att ja, men jag sitter ju bara i Zoom-möten hela dagen. Jag kan lika gärna köra en del på telefon eller liksom sådär. Det har jag ju själv börjat göra, liksom en del Zoom-möten där jag tycker att det liksom känns meningslöst för att man har tittat varandra och identifierat att man lever. Så säger jag att oj, 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 svaj internetkoppling eller nu tar jag det här på ljudet. Sen så ger jag mig ut och går och flyttar till telefonen. Liksom. Därför att jag liksom får myror i brallan och sitta stilla och hålla på och sånt. Liksom. Nu gör jag ju en del i lite så här forskningsprojekt och sånt. Så jag måste ju vara med och vara artig. Det kan jag ju inte styra över då. Liksom. Men det är liksom, det är ju, Jag kan märka det på en del medarbetare som jag har haft. Och liksom, en del är ju anställda, en del är ju frilanser. Men man vill ändå ha det där att liksom, men det här kanske du kan skita i. Eller gör så här då. Någon slags mer lifehacks, lite coachmössa på.
Jag har valt nu under den här pandemin ibland att faktiskt säga, nej men nu åker jag i bilen till Stockholm. Jag sitter i Uppsala och bor där och jobbar förstås hemifrån och har gjort det sedan 19 mars. Men ibland har jag sagt så här, nej men nu tar jag bilen, vi ses på Gärdet, vi parkerar där, vi går med avstånd och så har vi ett långt arbetsmöte genom promenad liksom. För att bryta, för det blir alltså att digitalt sitta framför en skärm under lång tid, det är väldigt tröttande faktiskt. Det är det. Jag vet inte Per, men en sak som jag... Ja, men det här har ju utmanat oss på olika sätt. Och vi valde på ledarna, vi gjorde en jättestor undersökning om... Som vi kallade förändringens riktning. Och vi lyckades genomföra den precis innan pandemin kom. 5000 chefer svarade om bland annat om distansarbete och sådär. Och då kan man ju känna... den kom ju i fel läge liksom, men det kunde man ju inte veta. Men då valde vi ändå att ställa om frågorna precis före sommaren till cheferna omkring hur deras relation till distansarbete och utifrån pandemin. Och då var det väldigt intressant att deras inställning till distansarbete hade ju blivit avsevärt mycket positivare. Deras inställning till digitaliseringen, alltså det vill säga det här, de var ju mycket positivare till det nu än de var positiva den första, men det var betydligt fler som var mycket mer positiva och tyckte att det här hade gått förvånansvärt bra. Och det som jag tyckte var mest spännande var att de sa så här, det här har gjort att jag som chef är mycket mer öppen för innovation. För vi ändrade vårt arbetssätt över en natt och det funkade. Och om det här funkade så kan vi tänka, då är jag, i alla fall uttrycker de det, att då är jag också, då ser jag att då kan vi göra andra saker också.
Men det är ju intressant att säga, för det är ofta så när man genomgår någon stor förändring i livet eller man byter jobb eller det sker liksom en sak som skakas om, att man sen efterhand inser att liksom, vänta, jag har ju ändrat åsikter och ståndpunkter på olika områden utan att man kanske har tänkt på det. Och det här är ju också ett sånt exempel. Nu är det kanske närliggande att klart man blir mer positiv till digitalisering när man förstår att det funkar och att man förstår att man kanske inte kan hojta på IT-avdelningen hela tiden och att man behöver liksom lära sig att unmuta på egen hand. Men det är ju ändå intressant att se just att det i förlängningen också leder till en annan syn på innovation. Där det inte är något främmande utan något... som vi ägnar
oss. Jag tänker, du jobbar ju mycket med innovation. Jag tänker att det måste ju ändå vara kul för dig att höra, så att säga. Eller vad tänker du om det?
Ja, jag tänker att det är ju precis som du, liksom, att man upptäcker det. Sen får jag ju ofta hejda mig, för jag blir liksom så här, jag är vetgirig och kan bli lite entusiastisk. Och du kan tycka liksom att... kan lite för mycket om teknik ibland, så jag kan tycka att ja, men det är bara att integrera den med den genom att göra så här, och vi har ju byggt upp en tech stack och liksom olika program som snackar med varandra över internet, och det tycker vi är liksom så här, ja, det är väl inga konstigheter liksom. De andra kan ju bli lite trötta på både det och på mig, jag säger det är bara att liksom fixa. Snarare att man ser att innovationsförmågan skiljer sig och att liksom det blir ett... Allt det du är och allt du kommunicerar måste ju genom den här lilla skärmen eller det ska synas i Slack eller någonting annat. Det är ju om vi hade en HD-upplevelse när vi var på kontoret, så är det mycket mer liksom svartvitt nu. Och då måste man ju lära sig hur man kan kompensera det. Och då märker man ju att en del faktiskt inte var så innovativa som de trodde. De har suttit i olika system och de tycker, men jag fattar. Liksom. Och sen de själv måste använda, så har de inte lyssnat alls eller de blir jätteskrämda. Och då, liksom. Så det... Det tycker jag att gång på gång har jag märkt hur både människor vi jobbar med och en del medarbetare faktiskt har liksom, de var inte alls med. De tyckte det här var mycket jobbigare än vad det anat. Jag hade missbedömt deras förmåga till att förstå grejer med den förbandelse som egen kunskap naturligtvis för med sig, att man blir lite blind för sånt. Så jag tycker det har varit liksom intressant att förstå över det. Men det jag tänker är, sen är också det andra saker kring rekrytering som jag funderat på i de här sammanhangen. Liksom, vi var ju i en situation våren 2020 där saker och ting gick åt helt fel håll och såg väldigt risigt ut faktiskt. Liksom. Och då fick jag ju säga upp folk på distans. Men sen har jag också rekryterat nu via distans. Jag har ju medarbetare som jag jobbar med som jag aldrig har träffat. Några sådana har jag haft innan. Liksom. Jag menar, folk som sköter ekonomi och revisorer och sånt har jag jobbat med. Mamma och mor har aldrig träffat dem. De är ju lite introverta bak sina pärmar, så de är lika klara för det så länge jag skickar kvitton. Och när vi har mer komplexa affärer och mer komplex ekonomi så har vi liksom aldrig uppgraderat det. Nu måste vi ses, utan alla tyckte bara nej, det behöver vi inte göra. Det där är ju skitintressant, hur snabbt man kan gå från att okay, vi aldrig träffats till att en switch. Okej, okay, nu hörs vi Slack eller nu gör vi det där.
Det är intressant, för det lyfter två aspekter som vi också har sett när vi har frågat ett större antal chefer. Det ena är ju det här precis som du tar upp, det svåra samtalet. Att faktiskt, ja, precis som du säger, säga upp någon eller behöva liksom tala om du, hur är det egentligen, dricker du för mycket? De samtalen uttrycker cheferna är, tycker och upplever de jättesvårt att föra, ja, digitalt. Så, det är en stor utmaning. Och också det här med krishantering kan man säga. Alltså att göra det digitalt, det är flera chefer som säger det. Alltså de här mötena där vi fattar beslut, där vi är liksom den operativa ledningen i linjen eller liksom i det som pågår, det upplever många blir mycket, mycket effektivare. Men de här delarna blir mycket, mycket svårare.
Vad är ditt råd där? Hur ska man hantera det? Jag är nu i efterhand glad att liksom vi inte hade ställt om. Vi körde inte videomöten när jag var tvungen att säga upp människor. Så att det där blev liksom via telefon. Och då i efterhand kan jag vara ganska glad att det ändå blev på telefon. För det är ändå bra ljud och det är ett medium vi är komfortabla med. Och då var det liksom bara rösten som fick tala.
Man kan ju inte säga att jag menar, det här är en väldigt speciell situation. Och det är klart att det är liksom, jag har inte... Jag vet chefer som ändå har valt att i det... Jag har hört chefer som säger så här, just när man har de här svåra samtalen, att man har valt att inte vara med på skärm, precis som du säger. Man uppmanar medarbetarna att gå ut och gå, och man går ut själv och man går tillsammans på något sätt och pratar och gör det. Sen finns det ju de som gör så att ja, men man har träffats utomhus. Man sitter ändå i samma stad, man har valt att träffas utomhus, man har tagit en promenad, man har liksom pratat om det på det sättet. Men jag förstår, jag menar, du är ju inte ensam om att hamna i den här situationen och behövt göra det här. Jag talade med en chef som har ägnat sig mycket åt rekrytering under den här perioden, och hon sa det att hon tycker ju nästan att rekryteringen har blivit bättre. Därför att hon tycker att hon har kunnat fokusera mycket mer på de sökandes kompetens än att leta efter igenkänningstecken när någon kommer in i ett rum och avläsa saker. Och hon hade rekryterat över 20 medarbetare digitalt och tyckte att det hade gått förvånansvärt bra. Det hon sa var att de sökande var helt slut efter en och en halv timmes intervju. De var bevisligen tröttare, tyckte hon, än om hon hade träffat dem rent fysiskt.
Och det där vi rapporterat om och förklarat om, det finns en psykologi om liksom varför man blir tröttare av Zoom, och det, vi tittar inte riktigt varandra i ansiktet, och alltså det är mycket såna här grejer.
Man läser ju inte av de där, vad är det, hundratals signalerna som ansiktet ändå sänder ut, va?
Nej, alltså liksom tittar, nu försöker jag titta kameran och då ser jag dig, men när du inte tittar i kameran, så liksom när du tittar på skärmen så verkar det som att du tittar bakom min axel så här. Så det är liksom, det är ju jättesvårt det där liksom. Men jag tänker att rekrytering var en sån där sak jag har funderat över. Vi har liksom ställt om och börjat när vi rekryterar som frilansare. Vi försöker ju bli ännu bättre på att vara meritokratiska och titta på, jag menar, vi behöver ju alltid ha liksom journalister som har expertkompetens, och då går vi på det och så får de prova och sen får de liksom fler uppdrag och sen så kan vi då knyta oss till dem på lite längre. Mm. Det där är ju ett klassiskt sätt, och det här är ju ett, som journalistik, ett hantverksyrke, det är ju aldrig bättre än din senaste förklaring eller text eller så. Liksom.
Lite obarmhärtigt är ju det där.
Ja.
Att man inte är bättre än sin senaste publicering.
Nej, det är väl också någon slags... Sen kan man ju naturligtvis ha dippar. Men i början av liksom en sån här relation så är det ju otroligt intressant. Så vi tittar på dels kvalitet Sen tittar vi också på digital förmåga. Så om de säger att jag har aldrig använt Slack, så spelar det egentligen ingen roll om de är bra eller inte. Liksom. De måste kunna leverera saker in i våra system och tagga på ett visst sätt. Det är inte skitsvårt. Men om de protesterar från början så kommer jag eller någon annan av mina redaktörer få liksom hjärnblödning. Så att som lite sånt har det faktiskt blivit att vi har sagt nej till någon. Men sen så är det ju... Jag läste en artikel någonstans, jag försökte leta den innan vårt samtal, jag hittade inte den, men det var i alla fall, det har jag sett tidigare, att man fick en jämlika rekrytering till en musikutbildning när man inte längre såg personerna utan bara hörde dem via Zoom. Man har gjort det tidigare med skärmar och sånt. Liksom. Jag tänkte, det där är ju härligt och bra. Liksom. Men så såg jag också att det, LinkedIn gjorde en stor studie i höstas där man visade att kvinnor upplevde att de hade svåra att få jobb nu, därför att man sitter hemma och man kraschar med barnen och så måste gå i skola hemma, så var det många arbetsgivare då som ansåg att det var klart att de inte gick att, inom citationstecken, lita på lika mycket som män, eftersom män ju då enligt dessa arbetsgivare tyckte det var mycket bättre, för de tog inget ansvar hemma. Så frågan är, det säger ju antagligen mer då om arbetsgivarna kanske än om de som söker.
Ja, pratade med en vd för en större företag i Sverige, och hon berättade att nu finns de på en lite mindre ort, inte Stockholm eller Göteborg eller så. Och då sa hon att det här pandemin har ändå öppnat ögonen för henne och hennes ledningsgrupp att vi behöver ju inte rekrytera folk som ska ha pendlingsavstånd till våran ort. Nu kan vi rekrytera folk över i princip hela världen som kan vara med digitalt, och det företagets liksom, ja, men konkurrenskraft kommer ju stärkas, menade hon på det viset. Så att för henne var ju den här pandemin hade lärt henne och hennes företagsledning att nej, men vi behöver inte rekrytera folk som ska bosätta sig på den här orten, för det var kanske inte jätteattraktivt alltid då.
Det är ju rätt roligt, det finns ju det klassiska exemplet här är ju Sandviken som funnits på samma ort i hundratals år. Och sen så kommer in en vd som flyttar alltihop från Sandviken till huvudkontoret till Stockholm, och med motiveringen ungefär att vi kan väl inte rå för att vi är födda i Sandviken. Man bara, fast det står ju på dörren, det tyckte han inte betyder någonting. Inte om de har flyttat tillbaka eller inte, men i vilket fall så borde de göra det, för livskvaliteten i Sandviken är antagligen oerhört mycket högre under en pandemi. Och så länge man har hygglig uppkoppling än vad det är att liksom trängas med massa andra människor i liksom... Stockholms innerstad.
Men du är ju chef och du jobbar ju och sådär. Jag måste testa en tanke på dig här. Eller en frågeställning som jag stötte på häromdagen som en chef berättade om. Jag skulle höra hur du skulle reagera på det. Då var det nämligen så att den chefen, det var en medarbetare, jobbar hemifrån och så. Och då hade chefen hört av sig och sagt att ja, jag måste bygga en vägg hemma. För att det funkar inte här hemma. Vi är för många och jag behöver bygga en vägg. Står företaget för den väggen?
Ja, men typ ja. Alltså det skulle jag säga som en sån arbetsmiljögrej. Men HR, då får man meddela HR att ni är också ansvariga för konstruktion.
Nej, men det är ju en jätteintressant, alltså plötsligt blir det ju helt nya frågeställningar så att säga. Och jag håller nog med dig om att ja, det kanske är så att företaget måste ta det ansvaret. Men den chefen blev lite ställd, för det hade inte legat i hennes liksom tankeverksamhet att ha, okej, vi kanske behöver bygga en vägg där, okej. Men det blir ju också som du säger, det blir ju ett helt annat ansvar också då och där är ju liksom, ja, men man har ett ansvar för arbetsmiljön, men samtidigt har man inte ansvar för ett hems, ja, jag har inte ansvar för var du bor eller ja, det vi ställs inför en svår gränsdragning.
Vi har täckt massor med bra saker. Jag tror vi sätter punkt där. Jag brukar dock alltid sluta mina intervjuer med tips på böcker som inspirerat dig om ledarskap. För att ledarskap och litteratur kan vara så torftig.
Om du frågar om böcker så tänker jag på... Det ena är Min husgud. Det är Thomas Tranströmer. Och hans syn på människan, hans syn på... liksom vad det är att vara människa har präglat mig väldigt mycket. Jag läser hans poesi kontinuerligt, för jag tycker att den är så den är mänsklig och den har en holistisk syn på människan och faktiskt vad det innebär att vara människa. Och det har jag burit med mig väldigt mycket i mitt ledarskap och i mitt chefskap, den synen.
Har du någon favorit i hans digra produktion?
Ja, jag tänker till exempel på, den känner ju många till, men romanska bågar, den här att valv bakom valv oändligt så ryms människan. Allt som ryms i människan, det är ju en av mina favoritdikter som jag kan återvända till. Skäms inte för att du är människa, det är helt okej, säger han i en av stroferna där. Sen en annan bok som jag precis har börjat läsa och som jag verkligen ser som är väldigt spännande, det är ju Katrin Marsalls Att uppfinna världen. Där handlar det ju om kvinnor hade varit mer med i innovationsprocesser. Vad hade vi uppfunnit då? Och att det tog så otroligt lång tid att faktiskt sätta hjul på resväskan för att män skulle vara stora och starka och bära sin väska. Det var inte förrän kvinnorna kom in i affärslivet som hjulet kom på väskan. Den boken har jag faktiskt sagt nu att vi i min ordförandestab på ledarna ska vi läsa allihop och diskutera den. Därför att jag tror att det är ett annan syn på jämställdhet och som ju är en jätteviktig fråga för oss inom ledarna. Vi menar ju att man måste bryta normen vem som kan och vill bli chef. Och fortfarande är det ju så att det är alldeles för få kvinnor som blir chefer på höga nivåer i Sverige. Och det där behöver vi fortsätta jobba med och förändra. Så det där är en bok som jag just nu sätter tänderna i och som vi ska diskutera.
Det är ett jättebra exempel, och för den som inte sitter i din stab och ändå undrar vad det hon håller på med så kan man lyssna på avsnitt 34 av den här podden där jag pratade med henne om just liksom den ekonomiska mannen och myten kring detta som ju hon också är en utgångspunkt för detta. Och då tänker jag tacka dig.
Ja.
Det där var Andreas Miller, ordförande i Ledarna. En av många saker som jag tar med mig från den här intervjun var det lilla knepet att mötas med rätt avstånd och sen gå tillsammans. Alltså att åka till samma plats och sen ta en promenad med det där distansen vi ska ha nu för tiden. Jag tror att jag känner att jag definitivt kan bli bättre under året som kommer när det gäller att leda och stötta medarbetare. Inte ta allting bara via telefon. Så där ska jag försöka bli bättre. Vem tror du skulle uppskatta höra just det här avsnittet om ledarskap? Är det kanske din chef? Eller är det någon annan som leder människor? Tipsa dem i så fall med hjälp av dela-knappen i din poddapp. Och delar du det här i sociala medier, då är hashtaggen perspektivpodden. Du som har lyssnat ända hit kanske vill ge oss ett högt betyg. Om du lyssnar på Apple Podcast eller Acast så får gärna ge betyg direkt i appen. Det gäller faktiskt fler att hitta den här podden. Och det är så som väldigt många hittar hit. Producent för Perspektiv idag är Jens Back, klippte gjorde Hanna Brandén och det är Stray Dog Studios som mixat och fixat med ljudet. Jag heter Per Granqvist och Perspektiv är en podd från Vad vi vet. Vill du ha faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen varenda dag, följ då Vad vi vet på Instagram eller Facebook där vi heter just Vad vi vet. Och så får du snart saker du lär dig av i ditt flöde. Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Vi hörs alldeles snart igen.